Vi tonar in. Interiör en svagt upplyst korridor. Kameran sveper längs golvet i en svagt upplyst och ganska steril korridor, helt utan fönster. Men med en del dörrar på sidorna. Vi följer en persons fötter som bestämt kliver genom korridoren. De svarta pumpsens klackar smäller i stengolvet vid varje steg och ekot sprids genom den tomma korridoren. Personen kliver plötsligt över en logga, några snirkliga gröna grejer och ett snirkligt blått hjärta med en krona över. Just när loggan passerats viker personen av åt vänster och går fram till en dörr som denne öppnar med ett bestämt ryck. Klipp till interiör ett konferensrum. Dörren öppnas och personen vi just följt i korridoren, en kvinna, kommer in. Vi befinner oss nu i ett spartanskt inrett och dåligt upplyst konferensrum. På väggarna sitter skärmar som visar siffror och procentsatser i stora röda bokstäver. Vi ser att vissa siffror ökar kontinuerligt. En whiteboard står i ena hörnet och på denne finns något som ett tränat öga skulle känna igen som avancerade matematiska modeller. Ett antal personer finns redan i rummet. Några sitter och några står och hänger över bordet. Allas blickar riktas mot kvinnan som just kom in. Kvinnan. Viruset sprider sig i alarmerande takt. Vi har två nya kluster i Jönköping, ett i Eslöv och vi har precis förlorat Falun. Gruppen tar i tystnad in den nya informationen. En av männen vid bordet börjar snyfta. Mannen. Game over, man! Game over! En av de stående personerna vid bordet tar ett djupt andetag. Nu känner vi igen honom. Det är ju Anders Tegnell. Anders. Okej, det finns bara en sak kvar att göra. Efter en dramatisk konstpaus tittar Anders rakt in i kameran. Anders. Ring Ola och Tobbe. Klipp till exteriör en gågata i någon svensk småstad. Kameran åker långsamt över butiksfasaderna. Hennes och Maurits, Kjell & Company, Dressman. Kameran vänder ut och vi ser en stor grupp människor stående i tystnad. Eller är det människor? De är tomma i blicken och armarna hänger längs sidorna. Huden har en svagt grön ton. De svajar svagt i vinden. Några är blodiga runt munnen. Plötsligt ger någon ifrån sig ett kvidande ljud och flera stämmer in med ett blodisande vrål. Då kliver två personer in i bild alldeles nära kameran. Det är Ola och Tobbe. Ola håller i en stor vägskylt, motortrafik förbjuden. Tobbe håller i en stor käpp i vars ända han silvertejpat en kökskniv. De står tysta en stund och som på ett givet kommando rusar de två framåt med ett vrål. En våldsam scen utspelar sig. Ola svingar vägskylten så hela främre raden av varelser faller till marken. Han böjer sig framåt och Tobbe tar avstamp mot hans rygg och kastar sig rakt in i massan med vapnet höjt. Efter en kort strid står endast Ola och Tobbe kvar på gatan och pustar ut. Klipp till närbild av Tobbes bakhuvud. Långsamt vänder sig Tobbe om och tittar rakt in i kameran. Jaså, trodde du att vi var borta för alltid? Inte en chans. Vi är tillbaka och vi har tre råd. 1. Håll avstånd. 2. Tvätta händerna. Och 3. Låt dem inte ta din hjärna. Ola kliver in framför Tobbe och talar också han till kameran.
Tror oss inte. Lyssna på det här. Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola och jag är tillbaka. I studion har vi också Tobbe. Bonjour Tobbe!
Hallöjsa! Det var inte igår
vi tillbaka. Nej, men nu är vi tillbaka.
Yes!
Ja. Större, starkare och bättre. Eller?
Definitivt!
Ja. Vi har ju faktiskt vilat lite på hanen här och jag är sugen på att bara kasta oss in i programmet, i avsnittet.
Mm.
Jag tänker med de orden bara säga att vi har en ny programpunkt här.
Spännande.
Ja, du vet ju vad det är, men det är fortfarande spännande.
Ja, får vi höra en ny jingle då också?
Det kommer en ny jingle.
Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln.
Eller cykeln.
där var gingen. Det är dödens dilemma. Vi presenterar ett orimligt dilemma. Jag kommer att utmana dig den här veckan med det här dilemmat. Och nästa gång så blir det din tur.
Mm.
Ja. Det här tar ju avstamp i någon form av... Det skulle kunna vara verklighet det här. Men du måste alltså välja mellan de här då. Och det kommer handla om utveckling eller möjligt någonting som tangerar utveckling i grupp. Är du beredd?
Jag är beredd.
Du kommer sent in till ett möte. Alla är redan där. Och du får den här känslan av att alla blickar på dig. Och du pressar in på den enda tomma stolen längst in runt det här fyrkantiga bordet. Väl där så slår du ner, så hoppas du kunde undvika lite frågor. Men nej. 2 sekunder efter att ha börjat kladda på ditt medhavda papper kommer frågan. Tobbe, hur många inloggningar är det på våra server per dag? Du börjar svettas. Va? Vad nu då? Vad är det för konstig fråga? Kommer de att fortsätta insistera på att jag ska svara det här, eller? Känslan av att du borde förberett dig bättre kommer krypande. Du viftar med handen. Springer ut ur rummet och säger, jag ska bara köra några SQL-er. Du går mot ditt skrivbord, fundersam, loggar in, växlar fram SQL-prompten och skriver en SQL. Du trycker vant på Ctrl-Enter och väntar på resultatet. Det tar tid. Fan. Åh, inte så konstigt. Det är 2 SQL-er som körs efter varann. Sen ser du till en fas att du är prodd. Du har dessutom råkat få med ett commit på kommandot. SQL-erna har nu exekverat klart. I resultatet står det 3 800 437 rader raderade. Du känner hur svindlar för ögonen och du börjar svettas. Ja, känner du svetten?
Jo, tack.
Okej, okay. Ja, det var första. Men för att det ska vara ett dilemma så ska det vara 2. Så här kommer nummer 2 då. Idag ska du få den stora äran att visa 4 personer från huvudkontoret i nya serverrummet. Under 15 månader har företaget flyttat nästan hälften av serverparken. 55 stycken sprillans nya kompaktserver av senaste snitt har ställts i ordning. Det är 486er med matteprocessorer. Du går fram och pekar på 5 servrar som står uppradade bredvid varandra likt soldater. Du är stolt. Det här är själva kronjuvelen i serverparken. Servrarna utgör tillsammans en snillrik nätverksdisk, en form av ett nätverksstripeset kombinerat med ett lokalt RAID 5-system. Du är arkitekt bakom allt. Går en server ner spelar ingen roll. Går 2 servrar ner spelar inte heller någon roll. Det är bara om 4 av 5 servrar går ner samtidigt, mitt i en skrivning eller en synk, som det blir riktigt jobbigt. Ett helt orimligt scenario. Du är som sagt mycket stolt. Så stolt så att du får ett litet infall. För att visa personerna från huvudkontoret att de menar allvar rycker du ut en disk ur en server med ett kolla! 2 personer kippar efter andan. Du trycker in disken igen. Nu synkar de upp. Utan att vänta på fler reaktioner rycker du 2 nya diskar. Pang, pang! 1 ur server 2 och 1 ur server 3. Haha, vad sa ni nu? Alla gästerna börjar skruva lite på sig och du inser att du kanske har gått för långt. Du återför diskarna sakta och ser hur de frenetiskt indikerar att de synkar. Precis som du vinkar med handen mot dörren för att signalera att nej, vi går ut ur serverrummet här, snubblar du till och tappar balansen. Men du återfår balansen, men lyckas samtidigt kliva på en hotswap-disk i server 5. Den glider ut. Du känner hur det svindlar för ögonen och du börjar svettas. Ja, där har vi dilemmat.
Tvåan här känns som någon story som du... En variant på en story du har berättat någon gång om någon kollega.
Jag vet inte, hur kan du säga det här? Känner du igen dig?
Alltså, jag känner lite så här att den första var man både dåligt förberedd och wipade hela produktionsdatabasen. Jag hatar att vara dåligt förberedd till möten. Det är typ det värsta som finns.
Ja, ja.
Och sen så det här med databasen. Jag har ju gjort typ samma sak ganska nyligen faktiskt i våran privata testdatabas.
Ja.
Som bara teamet använder. Men jag kan säga att jag svettades tillräckligt över det. Liksom. Det tog ju typ tre timmar och få, jag fick så här återskapa, för vi har ingen backup på den, så jag fick ju återskapa datat utifrån någon annan testdatabas. Ja. Och hoppas att allt lirade liksom.
Ja.
Medans mina kollegor inte kunde testa applikationen mot den databasen liksom.
Jag
undviker helst den, om man säger.
Ja.
Så jag får nog helt enkelt ta och välja den här med RAID-lösningen.
Ja. Tror du att det finns någon så här teknisk chans att ställa det här till rätta? Eller vad hoppas du på, att den här smala chansen att det där var inga viktiga grejer? Eller?
Exakt. Det var ju bara liksom, systemet var ju så nytt så att det fanns ju inte speciellt mycket data på de där diskarna.
Okej. Okay. Ja, ja.
Mm. Är det inte meningen att man får finputsa lite här?
Jo då, du kan finputsa. Jag tycker båda är väldigt jobbiga, och det finns ju, som du säger, ett stråk av sanning, eller så här, som det här har hänt i båda fallen faktiskt. Vi är inspirerade av lite olika händelser.
Mm.
Vad skulle du absolut inte göra då?
Av de här två, eller vad då?
Nej, men du väljer ett scenario här. Hur går du tillväga? I scenario två till exempel, vad gör du?
Jag tror att jag skulle jobba vidare på att försöka få ut alla ifrån serverhallen. Och sen så skulle jag typ stänga dörren bakom dem och så stå och svettas ett tag. Och sen så försöka lösa problemet.
Ja. Jag vet inte. Vad gör du inte då?
Hitta en backup. Rycker ut den sista hårdisken.
För att se att det verkligen tog.
Hoppas att systemet var tillräckligt snabbt så att första hårdisken har hunnit synka.
Ja. Ja, det är bra, Tobbe. Vi får hoppas att du kan undvika de här i verkliga livet.
Ja, jag ska göra mitt bästa. Mm. Som tur var så var det ju 486, så att jag misstänker att jag inte kommer drabbas av just det problemet.
Nej, det här är ett så kallat vintage-scenario.
Jag skulle föreslå att vi kör virtuella server i fortsättningen. Som man inte kan kliva ut hårddisken på.
Ja, det är bra. Vi stänger dödens dilemma och kastar oss över inzoomningen.
Det var en gammal hedlig vignett. Som vi hörde nu, precis. Inzoomning.
Du har bestämt inzoomningsämne.
Mm, jag vet inte, vi nämnde nog det här. Vi hade nog någon sammanfattningsavsnitt efter Väg 74-konferensen förra året.
Ja.
Har jag för mig, där vi gick igenom lite vad som hade tagits upp.
Det är verkligen troligt.
En av punkterna där var ju julimetoden som Ulrika Park pratade om.
Ja, just det. Jag tänkte, vad gick den ut på?
Det kunde passa bra att zooma in på den nu när sommaren precis är slut här.
Mm. Ja, det känns säkert. Kommer du ihåg vad den gick ut på?
Ja, men den gick ut på att alla som har jobbat i juli vet hur bra det brukar funka. Därför att du får liksom, det blir ett annat lunk. Det är inte lika många på jobbet, det är inte samma press och stress. Och du får liksom tid att göra de där, lösa de där problemen som har legat och skräpat eller... tid att kontemplera liksom.
Mm.
Och tanken är väl att om man kunde få det att hända oftare, om man kunde liksom återskapa julkänslan när som helst på året, så skulle man kunna vinna väldigt mycket.
Ja, jag ser två stycken saker som samverkar i den här dynamiken. En sak är ju att det är färre personer på plats.
Ja.
Kortare beslutsvägar. Och du har oftast förtroendet att gör det här, ni vet ju bäst. Och det är ändå bara ni här och jag vill inte bli störd.
Mm.
Så jag har ju så här fullständigt bemyndigande i princip.
Mm.
Och typ asviktiga grejer kanske man bollar med någon som har ett yttersta ansvar.
Mm.
Så bara där har du ju mycket större handlingsutrymme.
Mm.
Och nummer två är det är mindre grupp på plats.
Mm.
Och det är färre som ska älta saker.
Mm.
Och sen kom jag på nummer tre.
Ja.
Sen kom jag på nummer tre också. Och det är att du, eftersom du är där själv eller med mycket färre, så ser du till att jag har inte så mycket att luta mig tillbaka på. Jag kan inte ta hjälp av så många. Så jag gör saker på ett sätt som jag vet att jag kan ställa det till rätta om jag misslyckas.
Just det. Det är en riktig poäng. Jag hade en sån där ett exempel på den första punkten där i juli i år faktiskt.
Mm.
För att jag, innan jag gick på semester, så skulle jag göra en release av det gamla systemet, det som vi håller på att fasa ut. Men det är ju fortfarande det systemet som används mest, så att de hade hittat någon bugg där som skulle lösas. Och sen mitt, medan jag satt och testade det där, så dök det upp en annan konstig grej som någon användare började klaga på. Och så började jag felsöka det där lite och insåg att ja, men det är ju en bugg det också. En ganska allvarlig sådan.
Mm.
Och i normala fall så hade ju liksom produktägaren behövt eller tycka till om det där. Men då tog jag bara beslut att jag slänger med det i patchen också.
Ja.
Och det är ju ganska skönt att kunna ta sådana liksom. Bara... Ja, nej, men vi täpper till det här hålet också. På ja, eget
och så har du gjort en... Nej, du har ju också gjort bedömningen där att om inte det här funkar så har jag en plan för att förmodligen fixa det tillbaks till samma sätt. Så att det finns mycket som i den här kraften i att minska ner storleken på gruppen så att säga.
Mm.
Som jag tycker att det handlar om. Och bemyndiga folk.
Mm. Arbetsro är ju extremt viktigt liksom.
Ja. Arbetsro kan ju betyda att du inte blir störd. Det kan också, känner jag, vara att jag får den support jag behöver. Jag får det stöd jag behöver. Så jag känner en ro i mitt beslut också.
Man kan optimera sin arbetsmiljö också lite mer utan att ta hänsyn till andra. Jag kommer ihåg i urprojektet så var jag ensam ett par veckor under sommaren.
Ja.
Och vi hade ju vårat teamrum där.
Ja, just det.
Och så hade vi ju högtalare till våran byggserver, de som skulle spela flygsirenen.
Ja.
Men då kunde jag koppla om så att jag kunde använda de högtalarna och spela musik, hög musik i teamrummet liksom. Det var ganska skönt att kunna sitta helt själv och lyssna på den musik som jag gillade liksom.
Ja. Ja, det är också en lyx.
Ja.
Som du får så att säga när du är när det är färre personer på plats.
Mm.
Ja. De som vill veta mer om julimetoden ska gå direkt till upphovskvinnan då tycker vi. Mm. Och kanske prata lite med Ulrika Park. Och så de kan bli certifierade, eller hur funkar det?
jag är ganska säker på att man inte kan bli certifierad i julimetoden, men jag kan ha missat någonting.
Ja, Ulrika Park är i alla fall en jättetrevlig person att prata med, så att ni kan vända er till henne ändå, tycker vi.
Mm.
Ja. Nu tänker jag att vi hoppar över till huvudämnet.
Det tycker jag också.
Då har jag en liten introduktion till det här huvudämnet som är i form av lite frågor som jag ska överraska dig med.
Okej.
Okay. Ja, det är lätt det här. Du kommer bara få två alternativsfrågor här.
Det är inte sådana här frågor som vad har du på dig och sådana här.
Nej, det är inte en sån fråga. Nu kommer de här. Är du beredd?
Ja.
Vad föredrar du för ledighet? Skidsemester eller badsemester?
Skidsemester.
Vad väljer du helst för färdmedel? Tåg eller båt?
Tåg.
Vilket språk skulle du välja? Java eller C-sharp?
Java.
Ruby eller Python?
Python.
Vilken editor väljer du? VI eller Emacs?
Emacs.
sista frågan här då. Det är inte en två fråga. Vilket verktyg anser du är den utvecklares främsta verktyg?
Tangentbordet.
Mm, det är intressant. Och därför ska vi prata om hjärnan idag.
Ja, menar du att jag svarade fel på sista frågan, eller?
Nej, jag trodde att det skulle bli någonting sånt. Vi kan kalla det för att jag vilseledde dig lite grann med flit.
Okej. Okay.
Mm-hmm. Ja, min avsikt var att leda dig ner i någon form av träsk där du står emellan, och sen så skulle du välja någonting som typiskt var en sak. Mm. Jag kände att jag lyckades här, men ni kommer ju aldrig få veta om jag skulle ju kunna... Nej, men jag kände att min lilla anchoring-metod där... Jag tackar Henrik Fexeus, den här... vad heter han? Vad kallar han sig för? Vet du vem jag menar? Nej, han manipulerar folk.
Jaha, okej. Okay. Jag känner igen namnet, men...
Ja. Nej, vi ska prata om hjärnan idag. Mm. Detta
Brains.
Fantastiska verktyg... Detta fantastiska verktyg som alla som lyssnar på den här podden har.
Förhoppningsvis.
Ja, jag är nästan helt hundra på att alla som lyssnar på den här podden har det.
Och förhoppningsvis ruttnar den inte av att lyssna på den här podden.
Nej. Nej, men jag är väldigt fascinerad av hjärnan just. Mm. Och tankar och... Jag vet inte, men... Det är någonting... Jag har snöt in på det. Vi nöjer oss med det.
Ola har snöt in på hjärnor.
Ja. Så jag tänker att det här kommer bli en liten resa genom tid och rum där vi pratar om allting som är relaterat till hjärnan och tankar och känslor och jaget etc.
Jag kan börja med att berätta vilken idé jag fick när jag läste den där boken. Och det, ja. De pratar om så här, att man kan transplantera typ alla organ utom hjärnor. Ja. Och vad händer när man kommer börja kunna transplantera hjärnor? Och så ja. Tänkte jag så här, varför är det ingen som har skrivit ett sånt filmmanus? Det hade varit en ganska intressant grej att fundera över. Så här. Om liksom, ja. I princip det du gör är att byta kropp. Ja. Du kommer ju vara samma person i princip, fast du kommer få en ny kropp. För det är ju hjärnan som är liksom... du i princip. Mm. Och då kommer det vara så här, rikingar, de kommer typ så här odla fram nya kroppar till sig själva och sånt där, så att de ska kunna leva för evigt och sånt där. Ja, det kan bli intressanta moraliska dilemman där. Mm.
Jag har läst en bok som handlar om precis det här. Mm. Och det är väldigt intressanta moraliska dilemma. Jag kommer inte ihåg vad boken heter, men vi länkar till den i, jag tror den kan heta Dark Matter eller något sånt där. Mm. Det är en svensk författare som skriver på engelska. Den är intressant. Den kommer in på sådana så moraliska aspekter och hur lång tid det faktiskt skulle ta då att transplantera en hjärna för kroppen, för hjärnan att vänja sig vid en ny kropp.
Ja, precis. Det var det jag tänkte på också. Man måste ju vara som alltså, efter någon, man behöver rehabilitering motsvarande någon sån här stroke-grej. Liksom.
Ja.
Kroppens signal är säkert helt annorlunda och sådär.
Ja, men den var skriven på ett väldigt övertyg. Den var skriven på ett övertygande medicinskt sätt, så att jag tagit hänsyn till sådana saker. Mm. Så det var bra. Men hjärnan, den ger ju oss språk och kultur och levnadssätt. Mm. Det är människohjärnan som gör det här möjligt. Den handlar om minne och förmågan att tolka och se mönster. Och det är hjärnan som gör oss till oss. Det är hjärnan som gör oss till personer som utövar idrott, konst, musik och skriver dataprogram. Mm. Och egentligen så måste vi gå tillbaks till 500 miljoner år sedan. Mm. Det är, alltså, när man tänker på det svindlar lite.
Mm. det är ett par år sedan. Det är några generationer sedan. Sådär.
Ja, det är före människan skulle jag säga. Det är före förra semestern så att säga. Vissa har ju problem att komma ihåg vad de gjorde, vad de käkade till frukost i förrgår. Ja. 500 miljoner år sedan, då fanns reptilhjärnan. Mm. Det är ingenting som vi Den finns kvar idag hos oss, så att säga. Det är en del av vår hjärna. 250 miljoner år sedan, då uppkom liksom däggdjurshjärnan. Mm. Och 200 miljoner sedan så hade vi storhjärnan och hjärnbarken ungefär. Men för 200 000 år sedan så uppstod, eller vad ska jag säga, så bildades det som vi kallar för människohjärnan idag. Mm. Och människohjärnan, den består av en jäkla massa grejer. Eller rättare sagt, vår hjärna består av de här olika delarna. Det som är lite intressant är väl att det ser ut som en form av broccolistånd, känns det som.
Ja.
Och man beskriver den liksom i genomskärning, och ser man den uppifrån, och då ser man det här klassiska vågiga, jag vet inte vad man ska säga. Mm. Men det här limbiska systemet, det är väl det som är typ kvar av det hjälper oss att fungera. Det brukar sammanfattas med de fyra F:en på engelska.
Just det.
Det är fight, flight, feeding och fucking. Jag har tagit mig friheten att översätta det här till 4K på svenska.
Okay.
Det är kämpa, kuta, käka och sen ett fjärde K också.
Ja.
Så när man snackar om 4K, då är det här limbiska systemet man pratar om. Som ansvarar för väldigt basala saker. Och vi kan inte fungera utan det här, men det är inte det som gör oss till de varelser vi är.
Nej.
Det är inte de som ligger bakom kultur och sådana fina grejer.
Nej.
Eller dataprogram eller sådana saker. Sen har vi en liten sak som gör det möjligt för oss att hantera minne och rumsorientering. Det är hippocampus. Mm. Och hippocampus, den heter så för att den påminner om en liten sjöhäst.
Japp. En liten korv med svans.
Ja, precis. Och sen har vi lillhjärnan och sen har vi hjärnstammen. Och någonting som kallas för amygdala.
Mm.
De här fina namnen då, är det latin. Och så jag tror att amygdala är för att det såg ut som en liten mandel.
Mm.
Men för 150 000 år sedan, då, om vi pratar om lite historik eller historia här då, så var vi anatomiskt sett väldigt lik där vi är idag.
Mm.
Men vi hade ändå inte kommit på det här med talspråk och skriftspråk och sånt. Men för 40 000 år sedan, då hade vi börjat med konst, smycken och kokkärl. Och det här tycker jag är väldigt intressant, att för 4000 år sedan, då var vi så pass sofistikerade när det gällde liksom använda våran hjärna, att då började vi bygga pyramider.
Mm.
Och de här pyramiderna, de är ju uppbyggda av stenar med så liten variation som till liksom ner på procenten i liksom vinklar och storlek etc. Och hur stark du än är, så lyckas, så kan inte du lyfta en sån här sak själv.
När de väger typ 2 ton stycken eller något sånt där.
Är det så? Ja.
Mm, jag tror det stod det i boken.
Ja,
det är ganska mycket att bära utan typ en lyftkran eller någonting.
Ja, du måste ju ha någon form av lyftmekanism. För 2000 år sedan, då hade människan beräknat ungefär omkretsen på jordklotet.
Mm.
På någon procent när.
Mm. Och det var imponerande teknik också. De mätte längden på skuggor i 2 städer eller något sånt där. Och utifrån det kunde de lista ut hur jordens omkrets.
Ja.
Är rätt
smart. Ja, det är ändå rätt kul liksom att för 2000 år sedan så var de flesta då, eller någonstans där började väl då den här att okej, jorden är rund.
Mm.
Men det har inte spridit sig till hela befolkningen än, verkar det som.
Mm.
Nej. Ja, där fick alla plattjordare sig en liten känga också. Och sen, nu då? Vad gör vi nu med våran hjärna? Jo, nej, men vi skickar metallskrot. Nej, men robotar till planeter, grannplaneter.
Mm.
Det är ju fascinerande, och allt det här kan vi liksom tacka våran människohjärna för.
Mm.
Så där fascinerar mig något oerhört. Och det är de här miljarders nervcellerna som vi har. I en hjärna finns det 86 miljarder nervceller. Men det finns 16 miljarder i hjärnbarken. Och det är den hjärnbarken som gör oss människor så unika. Mm. Och det är den som gör oss till poeter och matematiker och utvecklare.
Hjärnan har ju vuxit ganska kraftigt under åren också, eller hur? Visst var det nog så här att från början så vägde en människohjärna typ 400 gram eller något sånt där, och nu är det 1,2-1,4 eller något sånt där, eller var det ännu mer? Kanske 2 kilo till och med.
Jag kommer inte ihåg exakta siffror. Det är just den här tillväxten i, någonstans blev det viktigt för människor att skilja ut sig från alla andra varelser på planeten här, och de som lyckades bäst då, det var ju de med någon form av extra kapacitet att tänka abstrakt.
Mm, precis. Det är ju ganska intressant att det uppenbarligen var en genetisk fördel att börja med konst till exempel. Att göra fina prylar och sånt där.
Ja.
Men då fick man ligga mer liksom. Och så är det även idag. Den som skriver snyggast koden får ligga mest.
Ja, no. det. Ja, jag litar på dig där, Tobbe. Du är en erfaren man, kan vi bara, vilken punkt liksom. Men med tanke på att vi är nakenapor med hjälplösa barn. Mm. Och inte, vi har inga klor, vi har inget så här supergift. Utan vi får klara oss med det så här, att vår avkomma måste i princip leva i någon form av ett decennium under beskydd. Mm. Innan de klarar oss själva. Det är inte som någon så här rådjur som bara, aha, nej men några veckor senare bara, ja nej men vi kanske ses i en blodig fight om några år.
Ja, och det var någonting nytt för mig, att anledningen till att människor och barn är så inkapabla är därför att vi har så trångt i vårt huvud, så att deras hjärna kan inte vara fullt utvecklat, för då skulle de inte komma ut.
Nej.
Då skulle hjärnan sprängas på kuppen. Så därför så måste hjärnan vara underutvecklad när de föds och sen så växa till sig liksom.
Mm. Ja, nej, så att nakenapor med hjälplösa barn liksom, det går ganska bra för oss just nu.
Mm.
Som ras betraktat. Vi liksom störtar kanske mot fördärvet enligt många, men det kommer bli en riktigt skön resa. Vi har vår hjärna då. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om personligheten.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vilken filosof det var nu som sa det här, men jag tänker, alltså är jag.
Mm. Descartes, var det?
Ja, jag tror det. Sen så vissa roliga som säger så här, jag läser, alltså är jag. Jag skriver, alltså är jag. Jag kodar, alltså är jag.
Mm.
Men är det här självet då? Är det konstant eller?
En bra fråga. Det kan man ju tvista om kanske.
Ja, och det har det gjorts. Mm. Det har tvistats om det. Det är så här, är vi produkten av arv eller miljö?
Mm. Och det har man ju sett, att det finns ju tvillingar och sånt där som har vuxit upp under likadana förhållanden som har helt olika personlighet. Så det kan ju inte bara vara miljö i alla fall.
Nej, det är det inte. Och sen så finns det enäggstvillingar som har separerats någonstans ganska strax efter födseln.
Mm.
Som har vuxit, som har samma arvsmassa då men har vuxit upp i olika miljöer.
Mm.
Men som ändå delar drag.
Mm.
Så att, det är inte arv eller miljö, det är såklart båda.
Ja.
Det visste ju alla. Så vi slipper välja här. Den här gången slipper vi välja.
Mm.
Är själen skild från kroppen då? Det trodde ju Descartes.
Mm.
Ja, så här. Då måste vi kanske prata om så här. Vad är själ för någonting?
Mm.
Det är väldigt så här. Det används inom litteratur och film. När man separerar själen från kroppen och sparen i ett mystiskt glasrör.
21 gram eller vad är det för någonting?
Ja, just det. Själen tycks väga 21 gram då. Enligt den. Men om vi tänker så här, att själen är, det är liksom att tänka, känna, tro och göra.
Det är ju liksom, det är ju minnen också.
Ja.
Våra samlade minnen är ju på något vis en del av själen, skulle jag säga.
Ja, ja. Och med moderna ord så säger de flesta att du snackar ju med personlighet.
Mm.
Och det skulle jag väl säga att det är det som är själen. Det är vår personlighet.
Mm.
Det finns en kändis inom hjärnforskning. Han heter Phineas och jobbar som järnvägsarbetare.
Mm, just det.
Han fick ett järnrör genom huvudet.
Mm. Och vanlig dag på jobbet så där.
Ja. Hej, hur är läget? Ska vi jobba lite? Ja, pang, ett järnrör genom huvudet. Och vid lunch så bestämmer sig Phineas för att jag måste gå hem, alltså det här, jag har en sprängande huvudvärk. Han går hem, plockar bort järnröret och är tillbaks på jobbet efter några veckor. Mm. Inte exakt så, men ungefär. Och han återhämtar sig. Och verkar liksom först... Ja, men han är tillbaks på jobbet. Men det visar sig att han är förändrad.
Mm.
Han har svårt att hålla tider. Han dyker inte upp på jobbet. Ligger hemma kvar i sängen. Ska jag gå upp? Ska jag ligga kvar? Det slutar ganska tråkigt för Phineas. Han dör utfattig och svårt alkoholiserad. Och det är inte därför som han är känd. Utan han är känd för att vara ett av de första fallen då där en person med så svåra men överlever. Och kan se ut som det var liksom funktionell i samhället, men i själva verket så har han tappat en viktig del av sin så kallade personlighet. Då.
Mm.
Och då tror vi så här, ja nej men Phineas då, han blev jättekonstig efter att ha fått det här järnröret genom huvudet, så att sitter, som gick genom pannloben någonstans, sitter personligheten i pannloben? Ja, det är inte så faktiskt, märker vi. För att den sitter lite överallt. Vi har lite känslor i tinningloben. Vi har lite rörelsegrejer som sitter i på en annan del i hjärnan. Så personligheten, den är lite överallt utspridd i hjärnan.
Mm.
Och då kommer vi in på det som också är ett lite intressant koncept, så här, personer med flera personligheter.
Mm.
Inom popkultur så har vi ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja.
Det är själva bilden av två personligheter.
Mm.
Den trevliga Dr. Jekyll. Och sen den mycket osympatiska Mr. Hyde. Som inte känner till varandra då. Det här kallas för, med ett fint ord, för dissociation. Och de flesta har upplevt det här, dissociation, förmodligen när du sitter och gör någonting, koncentrerar och sen så ropar din make, maka, kompis på dig så här: Tobbe, kom ner och ät! Och du hör inte. Du uppfattar inte det här. Du är så hård, du är så djupt inne i det du gör. Och det är liksom någon form av mild dissociation.
Mm.
Det som vi hoppas att inte så många upplever, det är den här uttalade dissociationen, Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Mm.
När du har ingen minne av så här, nej men vad snackar de om så här? Det där var inte jag som gjorde så där. Det måste ha varit, ja, då var det Mr. Hyde då.
Mm.
Fascinerande, men hemskt.
Mm.
Visar lite grann på hur komplicerad hjärnan är.
Mm, verkligen. Det där är ju inte, jag såg någon sån här dokumentär som handlade om någon kvinna på 80-talet eller någonting som hade typ så här 40 personligheter eller något sånt.
40? 40.
Ja, det var helt horribelt. Och det är ju liksom sättet att lösa det på var ju så här, man får liksom integrera dem en och en, att man så här sätter ihop personligheterna till en och samma person, och så får man ta en åt gången så här och jobba sig igenom alla de där 40. Jag vet inte om hon någonsin blev helt frisk. Men...
Nej. Ja, det låter spännande. Men någonstans här så inser jag att det går inte att skilja på det fysiska och det psykiska.
Nej.
Som Descartes försökte göra. Att säga att nej, men själen, det är en sak. Och så har vi den fysiska kroppen, det är en annan.
Mm.
Utan det är detsamma.
Mm.
Prata om att hjärnan, den kan ändras lite grann, men att på det stora hela så är din personlighet ganska stabilt över åren. Så den här grejen om att du träffar någon och så bara, nej, men jag ska ändra på den här personen. Det går förmodligen inte. Till vardags så finns det kanske några små saker som går att rätta till, men på det stora hela så är det så att det går inte att ändra så mycket, så stora grejer.
Mm.
Det tror jag de som har levt lite längre än andra märker att det blir lite, det både lättare och svårare att hantera människor och nya människor, skaffa sig nya bekanta.
Mm.
Så, men de vill ju att jag ska vara så här och så här, men det är inte jag. Nej, så är det förmodligen. Det här ger också lite effekter av, eftersom du inte, det är lite svårt att förändra oss själva, så är det också svårt att tänka oss in i andra situationer. Och det här blir extra viktigt om du umgås med många personer som är väldigt lika dig. Då kan man falla in i grupptänk.
Mm.
Och det tror jag att fler av oss har gjort någon gång och känt att varför var det ingen som sa något när på jobbet? Så här, nej, men det här borde någon ha räckt upp handen.
Mm.
Det finns några så här varningssignaler som gör att men hör du det här så kanske du ska fundera på om du inte kanske håller på att dra på väg åt fel håll. Om någon som upprepade gånger säger, sitt i båten, ta det lugnt, vi rider ut det här. Då är det så här, okej. Mm-hmm. Ja, det skulle kunna vara en varningssignal. Eller om du själv ägnar åt så här kraftig självcensur.
Mm.
Nej, jag kan inte säga någonting om det här. Nej, det här. Då är det förmodligen så att du är någon form av oro där hos dig som gör att du vill inte stöta dig. Du vill inte vara annorlunda, men det är någonting som skaver. Eller om du är en mycket liten grupp då, där alla tänker väldigt lika. Det här, det kan vara problematiskt.
Mm.
Det kan också vara stor kraft i det, men i små grupper så är det så att någon behöver tala upp, ses ifrån ibland.
Mm. Det är därför man ska utse en djävulens advokat.
Ja, men det är ett strukturellt
sätt. Och låta det rotera. Så att inte samma behöver vara det hela tiden, det blir jobbigt.
Ja, den där sur gubben eller surtanten på gång igen. Liksom. Jävlar vad de är motvalls. Om nu personligheten är väldigt stabil, vad är det som händer då? När kan en personlighet bli sjuk? Det här tror jag att vi kan ställa oss den frågan ganska ofta och få ett så här rungande ja på den, tror jag. Med tanke på vad som händer. Till exempel såna här dödsskjutningar i USA. Eller för, det är väl en stund sedan nu, Utöja. Är det 10 år eller är det 11-12 år?
Ja, jag vet inte.
Nej. Där vi har en sjukdom, det är liksom inte samma sak som en störning. Men forskningen vet alldeles för lite om det här. Och där skiljer textförfattaren då på den här boken som vi har läst på att de jobbar inte tillräckligt mycket över skrågränserna. Psykiater och kirurgisk personal etc. som är experter på det här. Men det de konstaterar då är väl att det fysiska är det psykiska och det psykiska är det fysiska. Det är ett och samma.
Mm.
Och vissa sjukdomar eller störningar som klumpas ihop egentligen är flera olika.
Mm.
Så hon uppmuntrar ju till mer forskning där. Och säger att det behövs mer forskning. Pratar lite grann om pannlobsdemens.
Mm.
Och vad som händer då, pannloben är ansvarig för den här kontrollfunktioner i vår hjärna som gör att inte vi skriker åt folk och beter sig antisocialt. Men när man får den här pannlobsdemensen, då kan det betyda att en person helt plötsligt börjar snatta eller köra på fyllan och massa andra antisociala beteenden.
Mm.
Jag kommer ihåg från en annan bok som jag har läst hur en kvinna som var världens mest skötsamma och gulliga och växte upp, hon blev äldre och blev dement, fick ta medicin och hon var mormor, hon hade barn och barnbarn, och när hon tog den här medicinen så blev hon en speldjävulen tog tag i henne, skulle man ha sagt.
Mm-hmm.
Hon drog iväg, spelade upp hela sitt kapital på slot machines.
Mm.
Typ Jack Vegas.
Mm.
Det är ju väldigt tråkigt när sånt händer, men det visar ju också på hur med medicin eller någonting kan förändra hela din personlighet på något sätt.
Mm.
När hjärnan slutar funka. Visar på att personligheten hänger ihop med det fysiska som påverkas av medicinering eller kanske en kraftig trauma mot huvudet.
Mm. Ett tangentbord genom hjärnan är dåligt.
Hoppas att inte det händer någon. Förutom om någon vinner över mig Quake.
Okej, okay, då är det okej. Okay. Eller MS Röj. Slår ditt rekord i MS Röj.
Det är ingen som tar det. Har djur personlighet? Nja, det har de inte. Det finns ingen annan varelse på denna planet som har personlighet. Så att snacka om. För att ha en personlighet så måste du ha ett begrepp om din egen historia eller din egen ras historia. Och det är inga djur som har det.
Mm.
De har en känsla om ett jag. De kan känna igen sig själv i en spegel. Det kan de göra. Mm. En schimpans vet att ja, men det här, det är jag.
Mm.
Men de har liksom inget så här själv som någon form av, för det växer fram i liksom ur vårt och våra förfäders liv. Där växer fram en historia och en kultur.
Mm, att vi kan dra nytta av tidigare gjorda upptäckter och sånt där.
Ja,
vi behöver inte uppfinna hjulet var och en.
Nej.
Var och en när de fyller 12 uppfinner de hjulet. När de fyller 13 bygger de sin första cykel.
Nej. Och när de är 13,5 så uppfinner de punkan igen.
Ja.
Man brukar prata om de fem stora egenskaper inom liksom personlighet som sympati, extraversion, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet. Och det finns många tester som så att jag prov på så här, okej, Tobbe, du är på anställningsintervju, vi ställer en fråga så här. Ja, den här personen säger någonting och är lite, ger en syrlig kommentar så här, vad gör du? Ja, hade du varit hemma då hade du liksom gett en syrlig kommentar tillbaka.
Mm.
Men på jobbet, ja, det finns ju så mycket att väga in där.
Mm.
Eller sitter du på krogen med några polare, då kanske du lappar till dem på liksom handen och tycker att det var ju roligt sagt.
Mm.
Så att sådana här tester, man ska vara väldigt försiktig med dem. Och framförallt tolkningen av dem, för att de spelar mest av allt olika roll i olika sammanhang.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om minne då, och lärande.
Mm.
Om det nu är så att vårt själv så att växer fram ur våra förfäders liv, då är minne och lärande en viktig aspekt i det här. Och då har vi psykiatrivärldens, eller den här forskningsvärldens Doris. Du vet, Doris i Hitta Nemo.
Eller Hitta Doris för den delen. Uppfölja.
Eller Hitta Doris. Ni som inte vet vad vi snackar om, pausa det här programmet. gå och titta på Hitta Nemo med era barn eller själv. Och sen kommer ni tillbaks. Mm. Vi väntar.
Och fortsätt simma.
Mm. Doris är en fisk med extremt, vad ska vi kalla det, guldfiskminne. Mm. Hon kommer inte ihåg saker länge. Hon har faktiskt bara ett korttidsminne. Men det finns en Doris inom den här forskningsvärlden som han heter Henry Molaison eller Molaison eller Molaison eller sånt där, jag vet inte. Mm. Vi kan kalla honom för H.M. Mm. Han tappade på grund av, jag kommer inte ihåg hur det var nu, om han opererades eller hur det var, men han hade någon form av epilepsi och en behandlingsmetod för den var att skära någonstans i hjärnan. Så att hans långtidsminne slutade fungera. Han kunde inte minnas saker under en längre, som hände för länge sedan. Han kunde liksom inte skapa nya minnen heller. Eller kunde han det? Han blev nämligen satt till en himla massa experiment. Mm. Han fick träffa massa med nya människor och se sig, och så intervjuar de honom. Och det är ganska tur faktiskt att han kanske inte hade det här långtidsminnet, för att han fick göra massor med repetitiva grejer och vem som helst har blivit uttråkad av det här, men inte han inte. Han gjorde de här om och om igen, lika begeistrad varje gång. Oh, vilket intressant test! Mm. Ett av de här testen var att han skulle rita en stjärna som de beskrev för honom. Men han fick bara se spegelbilden av det han ritade själv. Så han fick aldrig se sin egen hand utan bara spegelbilden. Det var otroligt frustrerande. Och de här detaljerade instruktionerna gjorde honom frustrerad varje gång. Gång efter gång. Så på måndag när det kom så här, ja, tjena H&M, ska vi köra det här experimentet med dig? Har du lust att göra det? Han bara, jajamensan, det gör vi. Så här, du ska rita en stjärna utifrån instruktionen. Du får inte se din hand, får bara se vad du gör i en spegelbild. Han bara, oh, det låter svårt. Men vi kör igång. Sagt och gjort, körde de igång. Tisdagen. Du, tjena H&M, så här, ska vi göra ett litet experiment här med dig? Han bara, jajamensan, det här har jag aldrig gjort förr. Men det verkar svårt. Vad ska jag göra? Ja, just det här. Ja, okej, jag förstår. Men oj, vad frustrerande det var. Onsdagen, samma sak. Torsdagen, samma sak. Fredagen, samma sak. Lika frustrerad varje gång blev han för att det var så himla svårt. Men det här han ritade, det blev bättre och bättre. Och det var där man insåg att okej, det är inte bara ett korttidsminne och ett långtidsminne, utan vi har också ett faktaminne och ett motoriskt minne. Och det är lite det här som vi menar när det här sitter i ryggraden. Mm. Då har det motoriska minnet fått motionera så pass mycket så att nu sitter det här. Jag kan utföra det här.
Mm. Exakt.
Och vill man se en bra tv-serie, spännande tv-serie som handlar om ta lite grann avstamp i det här, så ska man se The Fall. Mm-hmm. En kriminalserie som kommer toucha lite grann vid det här med minne. Kan jag rekommendera, utan att spolera för mycket tror jag nu. Men vi jobbar ju med vårt minne för att vi ska minnas för framtiden. Vi vill ju liksom lagra saker, eller våran hjärna jobbar på det sättet, att den lagrar saker, vi ska komma ihåg dem i framtiden. Vi kan inte överleva som ras utan att ha det här minnet. Och när vi pratar om att memorera saker så finns det lite olika sätt att göra det. Och då pratar man om betingning. Mm. Det vet alla säkert, känner alla säkert till
Pavlovs hundar.
Mm. Som han tränade upp att i princip börja dregla när han plingade en klocka. Mm. Så efter varje gång som han plingade en klocka så serverade han mat till hundarna. Mm. Och efter tillräckligt många gånger så räckte det med att börja plinga klockan och så började hundarna dregla. Mm. Det här kallas för klassisk betingning. Sen finns det också operant betingning, som är det här sitt, vacker tass, rulla runt. Och det är ganska lätta saker att läsa. Men det finns ett annat sätt, eller en mycket, mycket mer komplext, men ändå enkelt sätt att läsa saker. Det kallas för habituering. Mm-hmm. Ett otroligt fint ord. Mm. Som egentligen bara betyder vänja sig. Och anledningen till att det är så speciellt då är att det är både enkelt att vänja sig vid någonting. Tänk dig att du har en fläkt som surrar i din dator eller på ditt kontor. Mm. Och till slut så du märker inte att den är där. Du har vant dig vid fläktljudet. Eller hög musik. Och sen så när den tystnar då oj, vad hände där? Mm. Vad lugnt det blev. Wow. Mm. Den här enkla formen av habituering, det är bara så här, ja, du bara råkar utsättas för någonting. Och så lär du. Sen har vi lite mer komplexa då. Och det är när du ska lära dig kanske köra bil eller spela piano. Där finns, det finns eller spela ett spel som har väldigt komplexa regler. Här har man märkt att där spelar miljön en stor roll. Där var det en forskare som gjorde ett väldigt effektivt, men vad ska vi kalla det, lite hemskt experiment där han lät ett barn titta på en film. Satt ensam i ett rum och tittade på en film och såg hur en vuxen människa misshandlade en clowndocka. Mm. Och sen så satte de den här barnet i samma rum som den här clowndockan. Ja, den gick ju lös på clowndockan. Det där är lite hemskt. Och vi pratar om arv och miljö, och det här är uppenbarligen en miljö. Och chanserna, risken då ökar att om ett barn inte blir tillrättavisat och följa normer och sådär, så, eller ser någonting som, ja, det här är ett normativt beteende, så kommer de bete sig så. Mm. Nej, det kanske de inte kommer, men risken ökar.
Mm. Och det var som hade hänt om de satt en riktig clown bredvid den där ungen så.
Som slog tillbaka också. Nej, usch. Läskigt. Läskiga. Vissa av de här experimenten tycker jag inte om. Mm. De är fascinerande att läsa om, men jag tycker att det är omänskligt. Och saker som ska in i långtidsminnet, det måste förbi den här sjöhästen. Det måste trockla sig igenom det här nålsögat hippocampus. Mm. Och det är svårt. Det vet alla som har försökt lära sig spela piano. Eller nyckelharpa. Det är inte bara att sätta sig vid nyckelharpan och sen så förstår man nyckelharpan ungefär som att du vänjer dig vid en fläktsljud. Så kan du inte vänja dig vid nyckelharpa. Nej. Och sen så bara, sådär ja, nu kan vi spela den, det var trevligt. Mm. Undrar om jag ska sätta mig bredvid en blockflöjt imorgon. Nej, vissa saker måste associeras in i vårt minne. Eller vi har ett associativt minne. Och för att vi ska kunna spara det här associativt, då är det en bra idé om vi förstår det först. Sen kan vi få in det i minnet. Så att om du bara försöker memorera in någonting, så är risken stor att du inte är riktigt lika lätt att pressa det här förbi hippocampus. Mm. Utan förstå det här först. Ha en förklaringsmodell som funkar för dig. Och sen slussar vi det igenom hippocampus. Så blir det mer så här, passera, det här känns bra, det här lägger vi i det här facket, mycket bra. Det här ska ner i den lådan.
Det kan ju ge exempel, och det är alltid lättare att lagra med exempel. Det där tyckte jag märkte tydligt när jag pluggade på högskola till exempel, för då hade jag jobbat ett par år innan jag började. Och då var det väldigt mycket så här ämnen som man så här, som de flesta bara tyckte var fasen, ska jag med det här till? Men eftersom jag hade lite så praktisk erfarenhet, så kunde man koppla liksom, men det hade jag använt där och där liksom.
Ja. Jo, nej, men min förklaringsmodell, så att säga, hur jag tänker kring det här, är att det uppstår ett litet hål där du karvar en liten grop. Mm. Och sen så öser du ner exempel i den. Mm. Och lösningar till exempel kanske också. Mm. Det här är också fascinerande, för att när du lär dig saker så hänger det här ihop med språket. Som du kan då. Så att om du, låt oss säga att du växer upp i Ryssland och sen flyttar du till Sverige, och vill du minnas saker från barndomen, då gör du klokt i att ställa frågor på ryska.
Just det.
Lättare att plocka fram dem tydligen. Eller om du nu har bott i Sverige, ja, du vill veta någonting om din svenska period, så ställer du frågor på svenska. Det här är lite intressant, för att jag har under några år så reste jag fram och tillbaka till USA och var engagerad i Agile Alliance. Mm. Och det är vissa sådana saker som lättare kommer fram och som jag resonerar mer kring på engelska. Om någon ställer en fråga på mig. Och jag märker hur min hjärna går igång och resonerar när jag resonerar med mig själv på engelska.
Mm.
Så att om man ska man lära sig någonting, då ska du lära dig det under samma omständigheter som när du ska plocka fram det.
Just det.
Så ska du plocka fram någonting på fyllan, då ska du lära dig på fyllan också. Så här, lära dig spela gitarr, men det vill jag alltid spela när jag sitter vid en lägereld och dricker 3 öl.
Mm.
Sätt dig vid lägerelden då och drick 3 öl och lär dig spela gitarr, för då är det lättare att plocka fram det under de omständigheterna. Men köra bil till exempel, det är inte socialt accepterat att göra på fyllan, så det ska man lära sig när man är nykter.
Men det där är ju också en av anledningarna till att kontorslandskap där du flyttar runt är helt fruktansvärt.
Ja.
Därför att du kommer ha lärt dig massor med saker och sen så har du massa minnes-cues på väggarna. Du har den där whiteboard-tavlan där du har den där grafen och bla 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 bla. Som hjälper dig att plocka fram de där grejerna väldigt snabbt. Men om du då har flyttat på dig dagen efter, då har du tappat alla de där minnes...
Just det. Ja. Det här påminner mig om du glömmer bort någonting och sen går du tillbaks till det rummet där du liksom kom på det, så att säga, så kommer du oftast på det igen.
Mm.
Det är i alla fall en så här, det har jag hört flera andra, mer än jag, som upplever att det är så där. Jag har, apropå det här med att dricka alkohol och musik, så har jag en låt som nästan alltid börjar klinga i mitt huvud när jag har druckit några öl eller några glas vin.
Mm-hmm.
Och jag tror att jag vet varför nu. För det här var en skiva som jag lyssnade väldigt mycket på när jag var runt 20, 21, 22 någonstans där. Och kom hem från krogen.
Mm.
Satte på och la mig och liksom sova till.
Mm.
Och någonstans här, kommer hem, slår på den här skivan, borstar tänderna och efter det så är den här första låten avklarad. Men sen så när jag lägger mig ner för att sova och känner där liksom hur jag mår jävligt gött och är lite trött och så kommer den här låt nummer 2. Och sen så typ så här kan jag lyssna på ungefär halva eller hela den och sen så har jag somnat.
Mm.
Så att det där tillståndet är, jag kan lyssna på den här låten och så, och sen så känner jag nästan hur jag blir rusig, eller tvärtom. När jag blir rusig så känner jag hur jag börjar nynna på den här låten. Det är otroligt fascinerande.
Och det är sol, vind och vatten med Tommy Nilsson.
Det är det inte, men... det är faktiskt låt nummer 2 på Caius Sky Valley-skiva som heter Asteroid, den låten. Det är så liksom ett associativt minne funkar. En annan sån är, som hon beskriver i boken, är Mr. Applesign. En person som engelska lärare faktiskt, som hade lärt sig liksom fel apelsin. Det heter orange på engelska, det vet de flesta. Men någonstans på vägen hade den här personen lärt sig att apelsin var applesign.
Ja.
Och han vägrade erkänna att han hade fel.
Uh-huh.
Så därför fick han det här tillmälet Mr. Applesign. Och den sitter så hårt hos den här personen då, så att han får ju veta det här. Och när andra får höra den här historien då, som hon författar den, så är det väldigt nära att hon säger Applesign juice varje gång hon ska liksom utomlands, sitter på väg ut och ska beställa på flyget liksom. Kan jag få lite Applesign juice?
Ja.
Så att det gäller att akta sig. Eller så får man ha lite humor och liksom nöja sig med att okej, okay, jag är Mr. Applesign. Jag har lärt mig fel här. Jag vet egentligen vad det heter, men får lite tid på mig.
Ja.
Det här det här med ord kopplat till saker och ting och vad man får för association är också väldigt spännande. När en kontrollgrupp beskrev ett händelseförlopp inför en kontrollgrupp om en bil. Och i ena fallet så sa de att bilen är kvaddad och i andra fallet sa de att bilen är krossad. När personer skulle berätta om hur den här bilen såg ut så skilde det sig bland annat på så här, hur mycket krossat glas det var i varje bild. De hade fått se samma bild. Men den personen som skrev det så sa att oj, kolla på den här kvaddade bilen eller kolla på den här krossade bilen. Sen skulle de återge hur bilen såg ut och det var olika mycket krossat glas bland annat i olika de här hur de återgav det här. Det är väldigt fascinerande också, så att säga. Har jag sagt att jag är fascinerad av hjärnan, Tobbe?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Men nu har du sagt det.
Ja, vad bra. En annan sak som fascinerar mig, det är såna här myter. Och en sån vanlig myt som är starkt kopplad till hjärnan och starkt kopplad till det här manligt kvinnligt eller män och kvinnor är så här, män hittar bättre än kvinnor. Har du hört det någon gång? Bättre lokalsinne, så beskrivs det nog. Ja. Är det så då? Nej, det är inte så. Men de har olika strategier då i regel. Jag testade det här på min fru här i förmiddags för några timmar sedan. Och så sa jag så här, för att det beskrivs som att den här, för övrigt så kommer den här forskningen från att man har gjort undersökningar i en virtuell miljö. Och ja, där verkar det som att män är bättre på att hitta eller klarar de här uppgifterna bättre i alla fall. Men när det kommer till en verklig miljö, då en faktisk miljö, då är det lika. Då skiljer det mer mellan individer än mellan kön. Men den här skillnaden då som män och kvinnor använder sig för navigering är att kvinnor är mycket mer orienterade kring landmärken. Typ Höga kullen, kyrktornet, Pressbyrån. Och män går mer på riktning. Norr, söder, öster, väster. Nu hoppas jag att det sitter män och kvinnor och lyssnar och nickar lite så här. för det gjorde nämligen min fru. Och sen sa hon, även jaha, ja, då är du mer kvinnlig då. Och jag tror faktiskt att jag är det. För jag använder det väldigt sällan så här. Ja, först går du norrut. Sen tar du österut. Jag brukar mer använda så här. Ja, jag går mot Pressbyrån. Sen tar du höger vid Pressbyrån. Sen går du upp för backen, upp för Kullerstensgatan. Fram till kyrkan. Och i princip så är det bara runt hörnet. Och där porten, där ska du in. Så beter jag mig. Det som... Personer som använder den metoden, de är oftast lättare att hitta tillbaks till där de kommer ifrån. Av någon anledning. Men, återigen, det här går att träna. Det vet vi för att vi har taxichaufförer från London som en stor forskningsguldgruva. Alla som har varit i London vet att det är bara ett jäkla virvar av gator skapat för att skicka folk på villovägar. Det är dess enda syfte, tror jag. Och sen för att taxichaufförer ska få en rejäl jäkla utmaning, tror jag också. Jag har hört historier om att de åker runt på Vespa i 3 år för att få bli taxichaufför. Det var förmodligen innan hjälpmedel som GPS etc. kom till. Men de har en förstorad hippocampus. Den här lilla sjöhästen i hjärnan har fått ett annat utseende. Den är lite större. Det här, då ställer jag mig frågan så här, vänta här nu, så här, jag vill ju också kunna hitta bra. Betyder det att jag ska sluta använda GPS och sådana hjälpmedel?
Och flytta till London.
Ja, men det betyder det. Vill jag bli bra på det så måste jag träna. Och då gör jag klokt i att sluta använda GPS. Faktum är att det här har vi också forskat på såklart. Massa olika kontrollgrupper och så här. Okej, man gav en grupp uppgiften så här. Okej, hitta till det här stället med GPS. Hitta till det här stället med karta. Eller hitta till det här stället med hjälp av en förklaring som du får till dig. Personer som använde GPS, de var mycket sämre på att hitta tillbaks till exempel. Med kartan lika så. Utan det var de som fick en förklaring som hade internaliserat den här vägen bäst. Så Samtidigt som det finns fördelar med GPSer så finns det också fördelar med en förklaring. Mm. Avslutningsvis skulle jag vilja prata lite grann om prokrastinering bara. Och jag tror att det finns några här som är... Jag tror att det finns folk som prokrastinerar.
Tror du det?
Vad tror du?
Ja, ja, det tror jag. Nej, men de har lyssnat på monotasking-avsnittet med Staffan så att de vet att man inte ska prokrastinera.
De har slutat med prokrastinering?
Ja.
Ja, bra. Då så. Då är det här mer kuriosa.
Okej.
Okay. Mm. Det här är lite av en fyrfältare. Det är inte en fyrfältare i boken. Men jag insåg att det här måste vi göra om till en fyrfältare. Det här kommer liksom nu. Varför prokrastinerar vi? Jo, det finns en viss typ av uppgifter som vi prokrastinerar hellre än andra.
Mm.
Om vi delar in saker i teoretisk och fysisk, som på en axel då.
Hur teoretisk är, och liksom, praktisk skulle jag vilja säga i så fall.
Teoretisk och, ja, praktisk kan det vara, kanske. Ja, vi säger det.
Mm.
Hon skrev faktiskt fysisk.
Mm.
Mm, när vi säger teoretisk och praktisk.
Mm.
Hon har fel, ja. Sen det är x-axeln.
Mm.
Och sen så på y-axeln då så har vi om den är varierad eller repetitiv.
Mm.
Då får vi fyra fält här.
Mm.
I nedre vänstra, det vill säga en repetitiv och teoretisk sak, det kallar jag för deklarationskvadranten.
Mm.
Usch, vad tråkigt.
Mm.
Det här vill jag inte göra. Oh, det här gör jag imorgon.
Ja.
Oj, 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 oj. Det är ändå bara 1 maj idag.
Mm.
Ovanför den så har vi en varierad teoretisk uppgift. Planera semester.
Mm.
Ja, jag ser Tobbe. Han skiner upp lite grann. Det är ju lite roligt att planera semester ändå.
Mm.
Ja, ja. Mm. Och sen så nere till höger då har vi en fysisk eller praktisk uppgift då som är repetitiv. Det är plocka disk. Tobbe är inte helt begeistrad. Nej, det här har jag gjort förut.
Eller skriva kod, för det går ju bara ut på att skriva samma sak på knappa på tangentbordet. Eller hur? Det är ju väldigt repetitivt.
Krångla inte till det här nu. Plocka disk var det, ja. Mm. Och sen så uppe till höger, fysisk eller praktisk då, och varierad, trädgårdsanläggning.
Mm.
Trevligt, trevligt, trevligt. Tobbe nickar. Ja, det är trevligt. Vi har fyra kvadranter här. Då kan vi ta oss an det här väldigt, så, apropå monotasking då. Vad ska vi göra? Jo, är det en uppgift som vi har svårt att ta oss an? Deklaration till exempel. Vad gör vi? Jo, det spelar lite roll också det här med tidsaspekten. Hur pass pressande är det här? Men ska vi ta oss an saker som vi ogärna gör, då ska man jobba med att dela upp dem och belöna oss själva efter varje.
Mm.
Här finns det skillnader. Och här går det att träna upp. Men latmaskar, de har... Det är dopamin som jobbar här åt oss. Och latmaskar, de har lägre dopaminnivåer i pannloben men högre i insula, den barken bakom tinningloben. Så om du hör till de som lätt låter dig frestas av att slösurfa än att jobba, då måste målet då vara för att öka dopaminnivån i de delar av hjärnan som är viktiga för motivation. Och där ska du börja jobba med delmål och belöningar.
Sen nu har jag kontrollerat den här siffran på inkomst före skatt. Nu tar jag en fet whisky.
Ja, bra. Och så dags för nästa.
Jäklar vad full man blir innan man ska trycka på godkänn.
Ja, jag tror att det här kan funka. Jag tror att om du ska testa så här och se så här, hur stora ska mina delmål vara just kring deklaration. Börja med din deklaration i januari då. Jag tror att det tar ett tag att trimma in det här. Jag känner ju själv också så här att vissa saker är för jävla tråkiga att göra.
Mm.
Och motivation då för mig, det kan vara att göra det tillsammans med någon.
Mm.
Och jobba med delmål. Någonting som är inte så variationsrikt men ändå är praktiskt eller fysiskt då, det är till exempel att jobba med sin kondition, att få bättre kondition. Mm. Springa intervall eller intervallträning. Det är repetitivt. Mm. Kan vara. Du kan göra en mer varierad. Det är ett sätt att jobba med den och få upp den i liksom högra kvadranten. Den är fysisk och varierad. Ja, men och först springer jag ett intervall som är så här, sen springer jag ett år, sen springer jag på en ny miljö, sen gör jag så här. Man varierar den lite grann. Eller så tar man med sig en kompis kanske. Så kan du få lite med en annan variation där. Så att det är lättare med varierade och praktiska uppgifter. Och det går att lura hjärnan. Det kanske känns mer varierat om du deklarerar på övervåningen eller tar med din laptop och sätter i skogen och deklarerar. Mm. Det kan jag tänka mig att folk vanligtvis inte gör. Mm. Ja. Tobbe, det här var det första avsnittet som vi har spelat in på ett tag.
Mm. Det är skönt att vara igång igen.
Det är skönt att vara igång, ja. Det finns ju några andra saker som vi vill göra lite reklam för. Mm. Men det finns en sak som, för att fira det här lite grann, så vill vi tacka alla lyssnare som lyssnar på oss. Genom att erbjuder ett litet klistermärke. Det tycker vi är kul att få sprida.
Sprillans så, nya klistermärken.
Ja. Och vad ska folk göra för att få ett klistermärke då, Tobbe?
Kan de inte skicka en liten bild eller någon liten historia eller någonting till oss? Mm. Och beskriva någonting som gör dem glada, kanske?
Det låter bra. Vi byter ut glädje mot glädje.
Ja.
Glädjen i ett klistermärke mot glädjen i en liten historia eller bild.
Ja.
Ja, så tweeta, mejla, brevduva, LinkedIna, röksignala, bilder och historier till oss. Det kan vara
gärna kopplat till det dagliga värvet då, eller mjukvaruutveckling.
Ja, visst.
Kan vi lägga till.
Ja, men det måste inte vara det.
Nej.
Men @vag_74 för Twitter. Mm. pod@agical.se. Eller så söker ni upp oss på LinkedIn. Tobias Anderberg eller Ola Elnestam. Eller så står ni utanför vårt hus och bara kastar er fram och säger: du, jag kommer att tänka på en rolig historia häromdagen. Eller? Nej, inte den.
Ja, vi hoppar över den, tror jag.
Ja, vi hoppar över den, ja. Men om, när ni liksom, vi har fått er grej, så får ni, så kontaktar vi er och så skickar vi ett klistermärke till er.
Mm. Om ni skickar ett brev så får ni ju gärna skriva vem det är som har skickat också. Och var ni bor någonstans.
Det känns lämpligt. Vi har ju en konferens också.
Mm. Den har gått den två år i rad.
Ja.
Och nu blir det då tredje året.
Yes.
Och som det ser ut nu så kommer den bli av i november.
Jajamän.
Den 12 november för att vara exakt. På ja. Ulvsunda slott som vanligt.
Ja, så ni som hör det här, intresserade av att gå på konferens, kasta er över era webbläsare in på väg74konf@agical.se eller länken i show notesen. Ja. Och anmäl er.
Och det är ju så fint att våran konferens har ju alltid varit begränsad till 50 deltagare. Så att...
Ja, och det kommer det vara även i år.
Yes.
Ja.
Litet och gemytligt och mycket, mycket trevligt.
Yes. Och med de orden så tackar vi för den här gången. Mm. Och så hörs vi snart igen.
Mm. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.